Det har hettat till igen i Mellanöstern. Det pratats om det länge, att Israel förbereder en stor attack mot Iran. På sätt och vis kan man ju säga att det har pratats om det i årtionden. Och Israel har också attackerat Iran gång på gång på gång. Och det är väl närmast allmänt vedertaget att Israel vill eskalera. De vill intensifiera kriget och de vill sluta så mycket de kan av Irans kapacitet. Och såklart avsätta den iranska regimen som de ligger i fejd med, kan man säga. På sätt och vis är det en ganska enkel och okomplicerad konflikt. Israel har goda skäl att vilja attackera Iran. Iran har goda skäl att hata Israel. Och ibland så brakar det loss. Ofta genom att Israel genomför storskaliga attacker från luften. Och Iran brukar svara genom att, framförallt genom att finansiera proxygrupper som bekämpar israeliska intressen i och kring Israel. Och ibland så skickar de lite missiler också, nu på senare år. Så världen går alltid och väntar på nästa eskalering. När kommer det stora kriget mellan Israel och Iran? Vilken roll kommer USA spela? Kommer de sätta in hangarfartygen? Blir det en markinvasion av Iran? Och så vidare och så vidare. Och nyktra bedömare har väl samtidigt alltid varit överens om att en markinvasion är helt utesluten. Som jag förstår det så finns det inga som helst förutsättningar för Israel och USA att lyckas med det. Alltså ens om de gjorde det till sin allra högsta prioritet och USA satt in allt de hade, inte ens då så kan man invadera Iran, därför att som landet ser ut, inte minst geografiskt med alla berg och öknar och sånt där. Ja. Och man kan fråga sig varför man skulle vilja göra det, men det är en sån här sak som diskuteras. Iran kanske skulle kunna försöka sig på en invasion av Israel, men Israel kan inte invadera Iran. Inte ens USA. Ja, det handlar om någonting annat då. Så att man behöver se det från ett annat ljus. Det som har hänt nu dagarna då, jag tror att det var i fredag den 13, så drog Israel igång då en stor serie attacker mot Iran. Det sägs att det var den största på mer än 30 år. Mer än 200 stridsflygplan släppte mer än 300 bomber på fler än 100 mål. Och det var bara då stridsflyg delen av det. Men gjorde en massa andra attacker också. Inklusive diverse hemliga agenter som hade på plats inuti Iran. Det var en våg av sabotageaktioner. Bland annat mot iranskt luftvärn. Och tydligen så har Israel åstadkommit totalt luftherravälde. Och de använde drönare såklart. Mossad hade tydligen byggt en hel drönarbas strax utanför Teheran. Och det verkar vara ett tema här att de har byggt upp en väldigt komplex operation under ett års tid, sägs det. Och till stor del har man gjort det här inne på iranskt territorium. Och det är väldigt spännande, många intressanta detaljer. Och såklart, hundratals dödade, tusentals skadade. Som det brukar vara. Och som vanligt då, det heter ju att de slår mot Irans nukleära kapacitet, därför att Iran är så nära nu att lyckas färdigställa ett kärnvapen. Och det här visar, som vi hört förut från Israel givetvis, att nu är det bara 2 år kvar tills Iran har en bomb. Nu är det bara 2 veckor kvar innan de har centrifugerat klart uranet och så vidare. Och det kan ju för all del vara sant. Det kan ju vara så att Israel gång på gång på gång räddar hela världen från att konfronteras med en atombestyckad ayatolla. Och de räddade världen från en nukleär Saddam Hussein, och de stoppade Assad från att bygga bomben och så vidare. Jag tror att de kallar det för Begin-doktrinen, att de förbehåller sig rätten att bomba alla andra länder för att förhindra att de skaffar kärnvapen. Jag tror att det är det som doktrinen går ut på. Jag vet inte om det finns en geografisk avgränsning, men i princip så får de bomba vem de vill om det behövs av det här skälet då. Och de hade också lite uppbyggnad. Alltså israelerna säger vad man vill, men de försöker ju ibland lite grann sköta det snyggt så här. Så att precis dagarna innan den här attacken då, så kom det en IAEA-rapport som prickade Iran för att de inte levde upp till sina nukleära åtaganden. Och för några veckor sedan då så kom en IAEA-rapport om att Iran hade 409 kilo av 60% rent uran. Ja. Så det var den officiella orsaken. Jag vet inte om allt det där är sant. Jag ska säga att jag är agnostisk. Men jag tror inte att det är det där som Israel håller på med. Nu i alla fall. Jag tror inte att det handlar om kärnvapen. De slog mot atomfaciliteter såklart. Och dödade en god handfull framstående iranska atomforskare. Men de slog såklart också mot diverse militära resurser i allmänhet. Och framförallt. Och jag känner att det rapporteras ju om det såklart, men jag känner att det är ändå lite underrapporterat, lite underfokuserat på. Så slog de mot iranska ledare. De tog ut ett väldigt stort antal ledande militärer, och några som jag såg nämnas var överbefälhavaren för revolutionsgardet, stabschefen för den iranska försvarsmakten, högsta hönset i hela den iranska militären, åtminstone formellt då, revolutionsgardets underrättelsechef och några till såna här med sån lista, alltså verkligen de högsta hönsen. Och så såg jag också precis idag att en av de här som blev dödade, hans efterträdare blev dödad idag, fyra dagar senare. Mm. Så att det påminner inte så lite om vad de gjorde i Libanon i september förra året, när de tog ut nästan hela ledarskapet för Hezbollah. Där man hade den här ledarskapspyramiden som var liksom helt, var kryss överallt. Och sen så tog de efterträdaren, tog de några dagar senare när han kom och så vidare. Och dessutom så tog de ju redan då ut stora delar av ledarskapet för revolutionsgardet i Iran. Och innan dess så dog Irans president och Irans utrikesminister i en ganska suspekt helikopterolycka. Det var i maj förra året. Så det är väl vad... Jag vet inte, det är vad jag tycker det här mest ser ut som, en sån här dekapitation som det kallas ibland när man slår ut ledarskapet. Och det är ju rimligen precis vad Israel borde vilja göra. Alltså för att slå ut iranska ledarskapet, för att välta regimen, försöka få på plats en ny Israel-vänlig regim. Man behöver inte gå så långt tillbaka för att se liksom en ganska annorlunda situation historiskt, där relationerna mellan Israel och Iran var kanske inte helt okomplicerade, men de var hyfsat bra, alltså fram till 1979. Och det finns ju, som både judar och iranier brukar påpeka, det finns en urgammal vänskap mellan de här två folken som går tillbaka till Kyros den store, så den berömde persiska kungen som väl levde för en 2500 år sedan och sånt där. Men han är inte bara en persisk storhet, därför att i judisk teologisk tradition så anses Kyros den store vara en messias. En mashiach. Eller vad fanken det heter på det judiska språket. Ja, vi behöver inte gräva ner oss i Kyros den store, men fram till 1979 så var Iran fortfarande en monarki, hade en sekularistisk inriktning, som var tämligen kompatibel med Israel fram till den islamiska revolutionen. Och det låter för all del som en väldigt positiv idé. Det vore jättebra om Iran kunde slå in på det spåret igen. Kanske byta ut islam mot någon sån här zoroastrisk skön grej. Om det nu alls är realistiskt. Jag vill prata med dig om det där, Boris, för att jag hör väldigt olika saker om den saken från olika personer som jag har ett visst förtroende för, som jag tycker borde ha lite koll. Vissa säger att det kan mycket väl hända i Iran. Andra säger att det finns inte en chans. Och det hänger ju rätt mycket på de interna förhållanden i Iran. Och jag vet inte vem som egentligen är en auktoritet på de frågorna. Vem vet egentligen vad som händer i Iran med mullorna och vad folk egentligen tycker om dem och så vidare. Det enda jag ser är bara ett enormt mycket propaganda från båda hållen. Ja. Boris, vad är det som Israel egentligen sysslar med här? Är det kärnvapen? Är det bara bomben liksom? Att Israel är den vita riddaren här som räddar oss alla från den islamiska bomben? Är det bara att tacka ta emot här?
Nej, alltså den islamiska den islamiska superbomben, det är ju, som du säger, det är ju Begin-doktrinen. Alltså man drar till med den när man är ute efter någonting annat. Jag tror det finns två saker som har drivit Israel till det här, till de här anfallen. Och ingen av dem har att göra med någon rädsla för atombomben. Det ena är rent inrikespolitiskt. Alltså, vi får inte glömma att dagarna innan det här anfallet så var det ju en misstroende omröstning mot regeringen i Israels parlament. Och Netanyahu klarade sig med nöd och näppe. Och oppositionen har signalerat att det kommer en till så fort det är formellt möjligt att ställa en sådan. De har någon slags tidsbegränsningar. Och han vet ju mycket väl att befinner man sig i någon form av krigstillstånd med Iran så kommer ingen i oppositionen att ställa misstroendevotum mot sittande regering. Det andra som jag tror driver på det här, det är att Israel har synnerligen goda kontakter med de stora sunnimuslimska staterna. Framförallt Saudiarabien. Och Saudiarabien vill ju se Iran detroniserat. Och för att kunna upprätthålla fortsatt goda kontakter med Saudiarabien och visa att man kan ha nytta av Israel. Och Israel har ju för sig nytta av att störa Iran. Så gör man på det här sättet. Alltså Iran är ju inte längre ett hot mot Israel. Hamas, Hezbollah i stort sett knäckt där. I alla fall inget aktivt hot. Och Iran kan inte göra så jäkla mycket. Och den här dekapiteringen man ägnar sig åt nu. Det vet ju israelerna mycket väl att den islamska staten har existerat i några årtionden. Den har impregnerat det iranska samhället. Revolutionsgardet är väldigt effektivt och har kontroll över väldigt mycket. Man har en bra intern säkerhetstjänst och övervakning. Och en ganska drillad armé. Det enda som kommer att hända är att korridorerna är fyllda med folk som vill ersätta dem som israelerna har tagit koll på. Alltså så länge ingen går in med soldater, och det kommer ingen att göra som du säger, så sitter regimen stabilt där den sitter. Och man ska komma ihåg att det är ju så förbannat överdrivet det här jävla israeliska tjatandet om hur farliga Iran är. För formellt sett så ytligt så vart ju kontakterna jättemycket sämre mellan Iran och Israel när Khomeini tog makten. Men vi ska ju inte glömma att Israel skickar ju vapen till Iran under Iran- och Irakkriget. Därför att man ville inte att Irak skulle segra och man ville hålla kriget igång så länge som möjligt. Så det finns mängder av geopolitiska, maktpolitiska och inrikespolitiska skäl till detta. Och för att man skapar kaos i Iran och lamslår dem lite grann just när alla kommer bli inrikespolitiska fighter i Iran om vem som ska ersätta vem och så vidare. Men alltså aldrig i helvete att det dyker upp någon, alltså var skulle någon ny typ av regim komma ifrån? Det är alla som inte gillar mullorna är ju tandläkare i Stockholmsregionen just nu, så att underlaget finns inte. Och bara för att några kvinnor kastar slöjorna på Teherans gator så innebär det inte att det finns någon typ av rörelse som kan ersätta revolutionsgardet eller de klerikala krafterna. Iran är bara så jättekört, det är bara att fatta det. De kommer alltid ha det så där. Sen kan de ju drömma om ny zoroastriskt inspirerat rike och så vidare och så vidare. Det är kört som det är för de flesta länderna där borta. Låt dem slå ihjäl varandra.
Amen. Ja, jag hör vad du säger, Boris. Jag tror att du har rätt. Jag har väl själv lite grann en sån här iranofil feberfantasi som jag har luftat tidigare om ett nytt liksom post-islamiskt Iran och så vidare. Och ibland hör jag folk säga optimistiska saker om det där. Folk som påstår sig ha inblick i vad som händer i Iran och så vidare. De säger att det finns jättestor stark opposition och både inom landet och exil och så vidare. Men jag kan konstatera att jag själv inte sett så många tecken på att det där faktiskt är en verklighet. Förutom just från fanatiska iranska aktivister, och de har nästan alltid iransk etnisk bakgrund, om de inte heter Alexander Bard. En sak som jag tycker är intressant, alltså jag försöker dra linjerna från lite grann från våra tidigare diskussioner och saker som jag tänkte prata om tidigare. Och en sak som jag tycker är intressant och som det också kanske pratas lite för lite om, det är en fråga om underrättelser. För att krig handlar till viss del om vapen, men till kanske ännu större del handlar krig om information. Och vi såg det i september förra året när Israel och Mossad genomförde den här spektakulära attacken med personsökarna och walkie-talkies som exploderade i händerna på Hezbollah, och den här utrensningen av ledarskapet. Och sen hade de sin den här uppföljande kampanjen i Libanon där de hade ett extremt underrättelseövertag, bland annat med sån här science fiction teknik där de kunde kartlägga Libanon med centimeterupplösning och sekundprecision i realtid med satelliter och drönare och så vidare. Och en viktig implikation som det pratades för lite om då i alla fall, det är att Mossad infiltrerade inte bara Hezbollah utan Iran. Hela den iranska statsledningen. Och alla som lyssnade på Radio Bubbla när det begav sig har ju hört det här, men låt mig påminna om att Mahmoud Ahmadinejad, Irans president i många år, och han är fortfarande en ledande iransk politiker, han gick ut och sa att det iranska kontraspionaget, det var en ny underrättelseorganisation som han hade skapat särskilt för att freda landet från israeliskt spionage. År 2021 så upptäckte man att hela kontraspionaget var infiltrerat av Mossad. Mossad hade mer än 20 agenter inuti myndigheten, och en av dem var högsta chefen. Högsta chefen för det nationella kontraspionaget i Iran var Mossad-agent. Och i samma veva så var en annan toppiranier ute. Jag minns inte vad han heter, men han var stabschef åt Hassan Rouhani som var president i Iran efter Ahmadinejad. Och den här stabschefen, han sa att hela den iranska statsapparaten är infiltrerad av Mossad. Åtskilliga viktiga myndigheter. Och israelerna, de har demonstrerat med all önskvärd tydlighet att de har det här överväldigande underrättelseövertaget. Med de här precisionsattackerna i Libanon som raderar ut Hezbollah, och även attacker i Iran. Till exempel när de tog ut en av de högsta Hamas-ledarna när han befann sig i Teheran. Så vad är det som händer just nu i Iran? En fråga som jag ställer mig till exempel, det är det troligt att Iran har lyckats rensa ut alla Mossad-agenter ur statsförvaltningen under de senaste 9 månaderna? Det förefaller extremt osannolikt. Och även om de har gjort det, så har Mossad uppenbarligen en formidabel kapacitet att placera nya spioner i Iran. Mm. Förmodligen för att det finns många iranier som hatar den egna regimen. Det finns ändå liksom en underjordisk opposition i Iran. Oavsett, vi vet inte exakt hur stor och väl organiserad den är. Men det är förmodligen väldigt enkelt för Israel att rekrytera sådana personer som agenter. Och det är definitivt inget som har ändrats under det senaste halvåret. Så vad är det Israel håller på med egentligen? Det är allt det snacket om atombomber och så vidare. Skrämselpropagandan om det är ett stort krig som kan bryta ut när som helst. Trots att varje tänkbart krigsförlopp är totalt orealistiskt. Men en sak som de faktiskt kan göra och som är hyfsat realistisk, det är som att föra det här kriget mot den iranska statsledningen, hela det iranska ledarskapet, att slå ut dem och alltså kanske försöka forcera ett regimskifte. Netanyahu är ute i tv och säger liksom att nu är det upp till det iranska folket, vi bäddar för er och nu måste ni resa er upp och fixa det här och så vidare. Så att Israel säger det här ganska rakt ut. Av något skäl så hymlar man med det i väst, för att som så många andra saker som Israel håller på med så är det inte riktigt rumsrent. Så man måste låtsas som att det kanske handlar om, jag vet inte, atombomber eller någonting. Som att det är liksom en skamlig hemlighet som politiker och medier i väst liksom, de hjälps åt att sopa det under mattan. Ungefär som att man har väldiga besvär såklart med att hantera att Israel bedriver en folkmordspolitik gentemot palestinierna. Där måste man också liksom, det är lite komplicerat. Men det är också väldigt uppenbart att Israel håller inte tillbaka längre. För att sen 7 oktober 2023 så har de gått in i en mer och mer intensiv krigisk mentalitet. De har släppt alla spärrar. De ser sig som totalt överlägsna militärt och strategiskt och psykologiskt, och de har förmodligen rätt i det. Och de är inte rädda för omvärldens reaktioner. Tidigare så fanns det någon sorts ambition om att liksom att balansera de där sakerna. Men de behöver inte det längre. De har bättre relationer än någonsin med arabvärlden. De har bara stått och tittat på när Israel har gjort upp med palestinierna, och de jublar när Israel attackerar Iran, deras gemensamma fiende. Och statsledningen i USA är ju extremt pro-israelisk. Till stor del drivet av religiös fanatism. Du säger den här religionen som kallas för amerikansk kristendom, men som i praktiken ofta handlar mest om Israel. Och att judarna och Israel är så oerhört heliga och skyddsvärda, och att Israels intressen alltid måste gå först och så vidare. Så, och, oavsett vad det där beror på, varför det är på det sjuka sättet i USA, är det något som är inneboende i kristendomen, eller är det Mossad som har infiltrerat allting och förvanskat amerikanernas tänkande och så vidare? Oavsett varför så är det ju så. Och det råder inga som helst tvivel om det, därför att amerikanska politiker tävlar med varandra om vem som kan vara mest pro-israelisk. Och det är liksom komiskt eller vämjeligt. Det beror lite på hur stark mage man har, kanske, hur man ser på det. Men Trump är inget undantag. Han har någonting bara liksom accelererat den här extrema Israel-fanatismen. Och israelerna själva, de verkar vara i sorts liksom så här feberaktigt, blodtörstigt tillstånd. Så vanliga israeler som intervjuas låter så extremt krigiska och kompromisslösa. Så att vad än den israeliska statsledningen vill göra, så kommer de förmodligen ha sitt folk med sig. Även om det innebär storkrig och liksom, tusentals döda israeler och så vidare. Och så är det tack vare 7 oktober. Oavsett om Hamas-attacken där, det kanske var så att den gick helt under radarn. Israelerna hade ingen aning, de blev totalt tagna på sängen. Det kanske var det som hände. Eller så visste de om den och lät den ske. Det verkar mer och mer, för varje sån här underrättelsekupp som Israel lyckas med, så verkar det mer och mer osannolikt att de inte hade en aning om 7 oktober-attacken. Mm. Men det spelar ingen roll. Oavsett hur den hände så hade den en monumental psykologisk effekt. Och Israel exploaterar den till max nu. Och det är också andra aspekter som jag läst om som jag tycker är intressanta. Jag skulle gärna höra, Boris, vad du har läst om det här. Men som jag förstår det så pågår ett slags generationsväxling i Israel. Och ett sorts skifte mellan de olika etniska grupperna som utgör den israeliska staten. Där en äldre generation av Ashkenazim är på väg ut. Och in kommer istället en ny generation av Mizrahim. Och Ashkenazen då, de är ju europeiska judar. Och deras mentalitet är mer europeisk. De bryr sig lite grann om vad folk i väst tycker om dem, till exempel. Men Mizrahim, de orientaliska judarna, de är inte alls lika västorienterade, och de är inte lika blödiga. De är mycket mer hårdföra och de är mycket mer fokuserade på Israels egna intressen. Och det finns någon sorts skön ironi där, kan jag tänka, att de europeifierade judarna, de har hållit tillbaka våldet. Men nu, när det är mer av rena babbejudar som tar över, då blir det hett om öronen för de andra babban i Mellanöstern. Så araberna, de hade det ganska bra när det var Albert Einstein-judar som styrde. Men nu står de öga mot öga med judar som är mer som de själva. Som i alla tider har bott i Mellanöstern, som inte har några europeiska rötter och så vidare. Och nu kanske de önskar sig att de där snälla judarna, de som kom från Europa och byggde Israel, kanske vore bättre om de kunde komma tillbaks. Sådana som Netanyahu, ironiskt nog, som såklart kommer från liksom den polska grenen av judendomen. Men det blir bara det är alla de här tendenserna i Israel som löper ihop, inklusive det här sorts etniska, politiska skiftet. Och jag tänker så här, vad skulle jag göra om jag var Bibi Netanyahu? Vi har ju pratat lite om det tidigare, men det finns en öppning för Israel nu att gå mycket, mycket hårt fram och få till slutgiltiga lösningar på flera av deras långvariga problem. Och jag känner på ett sätt att det vore galet av Israel att inte ta den chansen. Om jag var Bibi Netanyahu, då skulle jag bara kasta allt jag hade mot Iran nu. Använda de här övertagen som Israel har till absolut max, för det är inte säkert att man har dem i framtiden. Det vore tjänstefel att inte göra det. Maximal eskalering mot Iran. Krossa ayatollorna. Leta rätt på den här gamle kungen. Gamle kungens arvinge i Paris, eller var han bor. Jag tror att det är kronprinsen. Jag tror att det är gamle kungens äldste son. Jag tror att han bor i Washington DC. Men de kan väl vara kreativa och hitta på någonting. Och sen såklart, slutgiltig lösning på det palestinska problemet. De kommer aldrig få ett bättre läge. Och om de lyckas med det här, då blir Israel en regional hegemon i Mellanöstern. Och Netanyahu, han slutar sina dagar som kungen av stor Israel. Och som en slags kejsare över alla gudsförgätna ökenländer där nere. Bibi den store, som plockar upp Kyros krona ur ökensanden.
Jo, men absolut. Det är ju det vi talade om för några program sedan, att det är, Bibi har ju siktet inställt på evigheten. Mm. Och han har ju bränt så många broar bakom sig. Han kan bara, han har inget att förlora. Alltså stannar han upp, då blir det harvande med korruptionsrättegångar, misstroendevote, massa skit. Men så länge han rullar framåt så är han ju oberörbar. Det visar sig redan nu. Och till och med israeler som är tveksamma till det som händer i Gaza, liksom, börjar liksom Iran skicka missiler mot Tel Aviv, ja, men då ställer man upp. Och så är det bara att rulla på. Men du sa en intressant sak där som löser upp en sån grej som jag vacklat på faktiskt. Jag har inte ens tänkt på den lösningen. Alltså just det här med gå loss på Iran och dekapitera delar av statens arméns ledning. Det har bara tänkt, håll grytan kokande liksom, och att det är inrikespolitiska skäl. Det du tar upp är ju faktiskt än mer logiskt. Alltså jag tyckte det var lite bonitaffligt liksom. Vi dödar 12 stycken framstående iranier bara för att visa en som bestämmer. Men om det är så, det har du säkert rätt i, att i den där köerna som jag beskriver för att ersätta de 12 döda, så finns det ett stort antal Mossad-agenter. Mm. Då blir det plötsligt logiskt att börja göra sig av med ledningen. För vem vet vem som liksom får rätt kölapp? Det kan bli jättespännande. Annars hade jag tänkt mig att Bibis hunger skulle mättas med det liksom, fördriva alla palestinier och sen kapa åt sig en bit av Syrien, vilket man egentligen redan har gjort, tror jag. Mm. Kanske också inkorporera Libanon, det tror jag nog inte är omöjligt. Och sen är det klart, men det finns mer att göra uppenbarligen.
Jag tror att Bibi och de andra i Israel, de har en sån hybris nu. Jag är inte säker på att det är hybris, men de har en sån otrolig optimism här. Jag tror att de tror att de kan ta Iran. De kan göra mycket mer. De kan göra mycket mer än bara ta Syrien och Libanon. Och jag tror att de kanske har rätt. Det är därför jag inte vill kalla det hybris. Jag tror inte det är helt orealistiskt, för att världen är så galen. Inte minst för att USA är så galet. Att vem ska stoppa dem?
Ja, det finns ett land. Det finns ett land som bara väntar på att Bibi ska gå full Cyrus. Och det är kamrat Erdogan. Mm. Alltså, det vore ju en drömsits för den nya sultanen. Om Israel plötsligt börjar lägga under sig mycket gammal muslims territorium. Och han har ju halva Syrien redan. Och en bra liten proxyarmé där i den nya härskan. Han kommer ju se, turkarna kommer att se det här som sitt livschans och liksom, fan, vi ska rädda er från judarna. Det är, och det tror jag, Bibi är medveten om. Så att det är nog, det kan få dem att hålla igen faktiskt. Men sen tycker jag det är jävligt intressant, och det är sant också det här med generationsskiftet. Albert Einstein-judarna, de matar duvor nu och spelar schack i parkerna i Tel Aviv. De väntar på att dö liksom bara. Och så är babbejudar. Och en grupp till som driver på här. Och det är ju alla tokjudar från Brooklyn alltså, som borde ha stannat där. De är aggressivare än babbejudarna. De skulle vilja atombomba Iran imorgon. Och en del andra länder. Det är liksom den här nya demografin som det är en tiger som den polske Bibi har gränslat och ska rida på.
Jag har ett par grejer till som jag vill dryfta med dig, Boris. En sak, det är det här Irans motattack. De har slagit tillbaka och de har skjutit den här ballistiska robotar och annat mot Tel Aviv. Och de brukar vara extremt återhållsamma, som vi pratat om tidigare. Kanske av feghet, kanske av bristande kompetens, kanske bara av liksom värdig, klok återhållsamhet. Den här gången så verkar de ha slagit tillbaka på ett lite annorlunda sätt, oväntat hårt. Hundratals robotar som har gått mot Tel Aviv, mot centrala stan. Tidigare var det att de sköt någon robot mot något flygfält någonstans och visade att de kunde. Men nu är det så här, ja men så här, några dussin civila döda och så vidare. Det sägs att de också har slagit mot vissa mål som kan anses vara strategiska. Så jag såg någon film om att de hade träffat någon sån här Iron Dome-anläggning. Samtidigt så har de ju knappast liksom reducerat Israels militära kapacitet eller något sånt där. Vilket är det egentliga syftet med krigsoperationer. Israel verkar ha slagit väldigt hårt mot Irans ledarskap och infrastruktur. Alla de stora kärnforskningsanläggningarna i Iran, det tror jag är liksom mer än 10 stycken, har bombats. Och massvis med rent militära mål, och de har tagit ut höga officerare och så vidare. I jämförelse med det så har Iran, de har inte gjort någonting, eller de har gjort liksom mer symboliska saker. Så i praktiken är det ungefär som vanligt, även om symboliken den här gången inkluderar lite fler dödsfall. Är det business as usual, Boris, eller har Iran svarat på något annat sätt än de brukar den här gången?
Nej, men de har gjort lite mer, men jag förstår så håller de också på sina värsta värstingmissiler. De har de inte satt in än.
Mm-hmm. Just det.
De har de hypersoniska Fatta 1, revolutionsgardets lilla bebis. Den är har de utsatt in. Och den ska ju kunna förses med de kör ju med 500 kilograms laddningar som standard. Och den ska ju ha ett ton. Och de har de inte sprätt i vägen. Och det tror jag de aktar sig för, därför att det är den här försiktigheten du pekar på som de faktiskt alltid visar när det bränner till. Det är bra att ha fatta ett, men man vill inte reta israelerna för mycket med att släppa väg det med en tons laddning.
Nej, och jag tror att från Irans perspektiv, jag menar, om jag bara försöker leva mig in i deras situation, när de inte vet hur långt Mossad har infiltrerat, de vet bara att det finns jävligt mycket Mossad-agenter i hela landet och förmodligen massvis med sabotageoperationer som redan är förberedda. Kanske fler liksom hemliga drönarbaser upp i bergen och så vidare som kan börja spy ur sig drönare när som helst. Så skulle jag vara väldigt försiktig. Alltså bara av för att jag är i ett underläge. Så skulle jag inte slå för hårt mot Tel Aviv och så vidare.
Nej.
Sen är det klokt och bra kanske av andra skäl, men jag tror inte de har så mycket alternativ. Okej, en annan fråga, Boris. USAs roll i det här. Det är väldigt tydligt nu att krigshetsarna i den amerikanska djupa staten är tillbaka. De kryper fram ur väggarna nu. Och nu finns det liksom en väldigt stark rörelse liksom medialt och politiskt för att i praktiken, de kanske inte säger det rakt ut, men i praktiken att USA ska gå in i det här kriget på Israels sida. Israel har startat det här ambitiösa anfallskriget mot Iran och USA har jag vet inte om de har ett hangarfartyg där och fler hangarfartyg som är på väg och de verkar positionera seriösa militära resurser lite grann som om de skulle göra liksom stora amerikanska offensiva operationer i Persiska viken. Och vi vet alla hur det här fungerar, det här spelet. Det skulle bli annorlunda under Trump, America first och allt det där, men det ser inte ut som att det blir så. Det ser ut som att det blir precis som vi, farhågan som vi hade från början, att Trump inte skulle kunna stå emot allt det här när de väl sätter igång apparaten. När de väl ska ha sitt krig så finns det inte så mycket som presidenten kan göra. Men så är det klart också att när just Israel är inblandat så kan de kanske inte hålla linjen, för att i deras värld, i amerikanernas värld, så går Israel alltid först, för att Israel är det heliga folkets heliga land. Och återigen, man kan diskutera vad det beror på, men kommer de goda krafterna i USA, Trump och andra, lyckas stoppa USAs involvering i kriget?
Nej, alltså jag är förvånad och orolig. Därför att, jag menar, han lyckades ju ändå ironiskt och nästan hånfullt, Trump, hålla tokbolten på plats.
Mm.
Och då tänkte jag, det ska ju mycket till innan han börjar liksom börja göra något. Men det är uppenbart att de där krafterna är starka. Va? Så att, och till dynamiken som bestämmer här är den som du tar upp. Alltså att Netanyahu kör för fullt. Och jag tror att det är så jävla enkelt som att Trump tycker att det blir lite pinsamt om han visar att för inledningsvis ska han ha intryck av att jag har liksom betsel och grimma på Netanyahu. De går inte längre än vad vi vill. Och sen kör de på för fullt i alla fall. Och då tycker väl han att som den så kallade fria världens ledare och allt det där, så blir det pinsamt då om USA bara tittar på när Israel möblerar om spelplanen i Västasien. Och jag tror han helt enkelt traskar patrull just nu. Därför att det, inte för att han tycker att det här borde vi göra, utan för att det låter knäpp, men för att det ser bäst ut helt enkelt.
Vilket är extremt viktigt för Trump.
Ja.
Det är en sån grej som han är liksom helt fixerad vid, alldeles för upptagen vid hur saker och ting ser ut. Och hans relationer med andra människor och dominansspel, de här herrarna mellan och så vidare. Men det är absolut ingen som har någon betsel på Netanyahu. Det är Netanyahu som har betsel på Trump.
På alla
liksom, så kallade konservativa amerikaner. Genom den här fantastiska grejen de har liksom, som gör att de kontrollerar världens mäktigaste land. Israel, de är totalt hänsynslösa. De gör vad de än behöver för att dra in USA i kriget. Och de har så stora delar av liksom Israel. De har Israel-lobbyn, nästan alla amerikanska politiker och såklart det militärindustriella komplexet. Och Trump skulle behöva agera betydligt mer kraftfullt för att stoppa det här. Men det han gör istället, det är att han och andra politiker i USA, inklusive andra som är tillsatta av Trump, de pratar nu i dagarna hela tiden om det här kriget i vi-form. De säger, vi har gjort det här. Vi har stoppat det här. Vi har den här kapaciteten. Vi kommer göra, vi kommer inte göra. Som om det var de som styrde. Precis som du säger, Boris, det handlar om optik. Som om det var de som styrde. Det är i själva verket, bara, det ser verkligen ut som att det är Israel som driver det här 100%. 100% liksom initiativ och de bestämmer vad som ska göras. Och sen ställs amerikanerna gång på gång, nästan dagligen, så ställs de inför fait accompli. Och de kan inte göra någonting annat än att säga, jo, men det var vi som gjorde det där. Och det är enormt farligt, med tanke på hur extrema israelerna är just nu. Jag tycker att det är väldigt imponerande, som jag pratade om ofta förut. Alltså, Iran har nästan 10 gånger så stor befolkning som Israel. Israel har väl så här 20 gånger högre BNP per capita eller något sånt där. Men liksom Israel är ett pyttelitet land. Iran är ett jättestort land. Men de har den här otroliga, otroliga initiativförmågan och dominansen och den här häpnadsväckande pragmatismen. Totalt amoraliska, totalt likgiltiga inför alla andra intressenter. De gör vad som helst. Det de behöver, det de ser ligger i deras intresse, och för att dra in hela västvärlden i sitt krig. En sån detalj som jag tycker var extra liksom läcker, det var att de hade de här förhandlingarna. De skulle ha förhandlingar i Oman, tror jag att det var. Det var liksom Oman och Qatar och så här arabländer som skulle hjälpa till och mäkla fred. Förhandlingar mellan Israel och Iran. Och precis när de här förhandlingarna, mitt uppe i förhandlingarna i fredags, så börjar de bomba. Vilket är en extrem, jag vet inte vad man ska kalla det för. Det är inte en faux pas, det är en extrem överträdelse av liksom diplomatiska normer. Så att Israel, de bränner sitt internationella förtroendekapital som om det inte fanns någon morgondag. Vilket får mig att misstänka att det är så de ser på saken. Det finns ingen morgondag, det är nu eller aldrig. Eller så ser jag det bara som totalt överlägsna. De har som total kontroll över situationen, både militärt och psykologiskt. Att det spelar ingen roll vad de gör. Alla kommer bara liksom fortsätta sitta på knä och äta ur deras hand. Som de har gjort i många årtionden.
Ja, men alltså, mentaliteten är ju sådan uppenbarligen nu. Och består av olika segment. De som tror att Gud vägleder dem. Netanyahu som har sin egen mentalitet och sina egna mål. Sitt mausoleum. Sen under alltihopa så ligger ju den där känslan hos alla, till och med israeliska pacifister, nämligen att vi är ett mycket bättre folk och överlägsna alla andra. Och alltså saken är att jag tror precis som du att de kan ju gå hur långt som helst. Alltså i meningen av vilja att erövra och kontrollera. Men till slut så drunknar de faktiskt i det arabiska folkhavet, speciellt om det anförs av turkarna. Alltså jag tror att de kommer inte klara av att upprätta ett stor Israel. Det finns en gräns de passerar. Och saken är den att de har en fantastisk underrättelseapparat. Man kan liksom bara bli blå i ansiktet av beundran. Och deras vapenteknologi är överlägsen det mesta i området. Men de är icke så jäkla många, och det är det som räknas i slut alltså. Och i strid man, liksom man mot man så att säga, så är de ju inte så jäkla bra. De har ju åkt på pumpen förut i södra Libanon och så här. Så att till slut så, och skulle de ställas mot några turkiska bataljoner, då tror jag utgången är ganska givet. Turkisk pansar på de syriska slätterna. Det är, till slut så tar det stopp alltså. Det tror jag. Och det kommer vara jättemånga som blir glada då, tror jag, inte bara i arabvärlden. Till slut så blir den här hybrisen lite för mycket helt enkelt för omvärlden.
Ja.
Men sen finns det en drivkraft till vi inte får glömma bort. Som gör att de kan vilja erövra Iran. Alltså det kan låta konstigt, men en sak som heter inrikespolitisk knäll i Israel, att det finns bara 2 skidorter med, tror jag, 12 giftar totalt, och det är på Hermonberget, ockuperade Golanhöjderna, och alltså det är sådana köer, och de har inte kapacitet, alltså de klarar 500 000 besökare per år, och de skulle kunna ta emot mer, säger de. Iran har 30 ski-resorts. Jag tror att det är dem man vill åt också. Och lätta på det inre trycket.
Hur många lifter?
Väldigt många, tror jag. Om det är 30 liksom, ski-resorts.
Ja. Ja, det är sant. Man ska aldrig underskatta skidåkningens roll i internationella relationer.
Se på Nordkorea.
Mm. Vi pratar ibland om skidåkande respektive icke-skidåkande nationer. Men du har ju rätt för oss att Iran är ju en skidåkande nation.
Ja, men uppenbarligen.
Mer alltså. Skidåkande än Israel. Det är Israel som är den icke-skidåkande nationen i den här konflikten.
Ja, precis. Viktigt det där.
Ja, det här ställer saker och ting totalt på huvudet faktiskt. Ja. Jag tittar med skräckblandad förtjusning på den här situationen, och som vanligt så hoppas jag att jag önskar alla i konflikten, varje respektive sida, önskar jag lycka till. Jag hoppas att de bombar varandra till grus, helst samtidigt på en och samma dag, så är vi klara sen.
Vore behändigt.
Och sen så önskar jag mig innerligt att tänk om vi svenskar, Boris. Tänk om jag och sådana som jag, tänk om vi hade liksom ett litet uns av den här mentaliteten, den här otroliga hårdheten och kompromisslösheten och pragmatismen som israelerna har. Vi skulle ta tillbaka vårt land på 3 månader.
Ja,
Finspångsrättegångarna skulle börja i september på min födelsedag.
Ja, precis. 1 september. Ja.
Jag tror det på riktigt alltså. Om vi hade israelernas mentalitet så skulle alla våra problem kunna lösas på alltså, så snabbt att man knappt, omvärlden skulle knappt se vad som hände.
Ja, exakt. Det är bara att bestämma sig att folk, någon kliver fram och säger, nu gör vi så här. Det han gör i Israel, Netanyahu, det är ingen jävel som demonstrerar för fred nu sen man börjar bomba Iran och de börjar skjuta lite grann tillbaka. Det är, man skapar situationer och så brakar man på. Och då följer folk efter.
Ja. We can just do stuff, som de säger i vissa andra sammanhang. Man kan bara göra saker. Det är en viktig lärdom.
Ja,